välkomna till Börspodden avsnitt 550, vår huvudsponsor är Nordnet Markets, alltså vår favoritplattform, Nordnets eget utbud av börshandlade produkter. Och Nordnet Markets ger dig möjlighet att investera i upp- och nedgång i marknader som annars kan vara svåråtkomliga. Men, och här kan vi inte vara för tydliga, produkterna inom ramen för Nordnet Markets innebär inte bara möjligheter, de kommer också med risker och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Så läs på, det gör du på nordnet.se/markets.
Nordnet Markets produktutbud omfattar bland annat något som kallas för tracker-certifikat. Dessa är helt utan hävstång och erbjuder ett enkelt sätt att investera i tillgångar som annars är svåra att nå. Exempelvis olja eller ädelmetaller. Så exempelvis istället för att gå till en guldhandlare och köpa en fysisk guldtacka kan du alltså köpa ett tracker-certifikat som följer priset på guld 1-1. Nordnet Markets produkter handlas courtagefritt för ordrar över 1000 kronor.
Men vi vill än en gång understryka att dessa produkter kommer med risker, så läs på och säkerställ att du förstår hur produkterna fungerar. Historisk avkastning kan verka lockande men är ingen garanti för framtida avkastning. Och naturligtvis erbjuder Nordnet mycket mer än komplicerade och riskfyllda börshandlade produkter. Med Nordnets nykundserbjudande så får du gratis courtage och alla fondavgifter tillbaks tills du nått 50 000 kronor i samlat kapital på plattformen. För erbjudandet gäller max 500 aktieaffärer per år. Vi säger ett stort tack till Nordnet och Nordnet Markets. Vi är tillbaka i källaren, John, efter sportlovet.
Ja, skönt att få vara tillbaka framför några varma sköna skärmar igen.
Mm. Hur mår vi?
Ja, men det är väl lite upp och ner med det får man säga.
Så är det.
Jetlaggad och du småsur.
Kränkt. Eller?
Ja, jag hoppas det. Då är det som bäst.
Ja. Vi är den här veckan sponsrade av Hedvig som sedan starten 2018 jobbat hårt med att skapa en försäkring som bygger på tillit och som är smidig att använda och som är designad för hur människor lever idag, John.
Ja, och det här gillar vi ju verkligen för just inom försäkringar så finns det ju väldigt mycket pengar att spara. För de här stora drakarna tar ju överpriser, så är det ju.
Ja, och Hedvig, ni vet ju det här, de kan inte tjäna mer på att betala ut mindre. Och dessutom så har de ju en fantastisk app som är snabb, smidig och som ger dig papperslös hjälp direkt. Idag, John, så tänkte jag att vi ska slå ett slag för Hedvigs omtyckta hemförsäkring. För student, hyresrätt, bostadsrätt och villa där drulle allting går.
Det är hur bra som helst.
Ja, dessutom så finns det ju faktiskt ingen bindningstid på den här hemförsäkringen, vilket jag gillar. Och som sagt, som jag var inne på, det här är ett bolag som har en väldigt smidig skadehantering för både stora och små skador. Det är ju bara ett klick bort i Hedvig-appen.
Prova att få ett kostnadsförslag från Hedvig, för du kommer bli väldigt, väldigt imponerad vilket pris du kommer få. Och sen är det ju så att du, Johan, har ju skakat fram en kod här som inte gör det direkt sämre.
Nej, men jag har ju gjort det såklart. Nu får man ju ett extra bra pris. Gå in på hedvig.com och ta ett prisförslag och använd sen koden Borspodden för att få 50% i rabatt i 3 månader. Det är ju en riktigt, riktigt bra deal.
Ja, det är en bra deal redan innan och nu får man den här koden så blir det ju suverän deal.
Ja, alltså hedvig.com och använd sen koden Borspodden för att få 50% i rabatt i 3 månader. Och då ska man också med sig att det här gäller för nya kunder. Vi säger stort tack till Hedvig!
Johan, Dr. Bäs Isaksson, index är 24,46 och börsen är positiv. Det har inte varit något bakslag utan ja, det pekar uppåt.
Så är det.
Pilarna pekar uppåt.
Det är väl en underdrift får man säga. Ja. Det är full fart.
Full fart.
Inga moln på himlen alls, verkar som. Eller?
Nej, inte på indexnivå i alla fall.
Nej, nästan som man börjar få någon slags här, lite manikänsla på börsen. FOMO på något sätt, eller?
Jag vet inte, så mycket har de inte gått upp.
Ja, det är all time high så det är väl svårt att gå upp mer än så.
Ja, men det var ju det ska väl alltid vara all time high nästan.
Ja, det kan man ju tycka.
Varje dag genererar världen lite mer pengar.
Ja, jag förstår i alla fall inte riktigt varför det är så här starkt nu och tycker liksom att det borde ta stopp här någonstans. Ekonomin i USA börjar ju visa svaghet också nu, som har varit stark jättelänge. Ja, jag är skeptisk, får man säga. Oerhört skeptisk.
Okej, okay. Tänk om Kina bara vänder upp som har gått så dåligt. Då har vi en helt ny motor som kan börja dra.
Där har vi något.
Faktiskt.
Oh. Ja, vi får se. Men vi börjar kanske med lite lov. Du har ju varit...
Har du inga mer spaningar än att du är liksom trött på index?
Det har gått upp jättemycket.
Okej.
Okay. Ja, men vad ska jag säga mer då?
Har Dr. West tappat dig frågan?
Har du något?
Nej, men jag är väl inte den som är negativ.
Nej, men har du något positivt då, förutom att du tror på Kina?
Jag tror på världen.
Det gör det.
Som det är jag. We are the world.
Jag såg den dokumentären faktiskt. Men du, vi kan börja med din ultralyxsemester i Karibien. Kryssning och allt möjligt sånt.
Alltså, Ja, men det kan vi göra.
Bra för en kille här och dåligt för en.
Vet jag inte om det var så lyxigt. Men vi har ju varit på Sportlobb båda två. Ska vi dra lite spaningar från det? Jag kan väl börja då när du ändå var inne på det. Och lite kan jag tycka att DN kan ju sluta skriva såna här artiklar om att man kan åka tåg till typ Hamburg på 24 timmar med tre byten för att inte flyga och för att rädda klimatet. De kan ta och lägga ner det faktiskt. När jag åkte båten här som lade till i Nassau, Bahamas, så var det sex andra kryssningsfartyg som lade till där samma dag. Och så är det varje dag. En båt har mellan 4 000 till 6 000 passagerare, så att resandet kommer inte att minska, utan det gäller nog att hitta nya tekniker om vi vill göra något åt världens problem. Och sen tänker jag också att vi kanske ska ta och lugna ner oss lite med att Sverige hela tiden ska ge tips till andra och verka duktiga, då Medelhavet, Atlanten, Stilla havet och alla andra hav känns ganska rena, medan Östersjön är någon typ av det nya döda havet med ingen fisk, ingen sikt, algblomning och döda bottnar.
Ja.
Det håller du med om?
Det håller jag med om.
Man gillar ju inte att bada i Östersjön.
Det gör man inte, nej.
Men sen har vi ju fettman Johan.
Ja.
Amerikaner är ju så feta nu i snitt att det är helt, helt sinnessjuk. Är du i New York, som många svenskar är, eller kanske då främst i Manhattan, så är det ju lite som att vara i Stockholms innerstad, att man inte riktigt märker av det. Men är du på ett kryssningsfartyg med Kyle och Annie från Kentucky och Brad från Wisconsin, ja, då kan jag ju säga dig att Torsten Jansson hade typ varit rippad där.
Ja, det kan
alltså, de är så feta så att det är helt sinnessjukt. Och sen är det ju lite kul att ta sig en titt på kasinot på båten. För även om man har pratat om att den här nätkasinolanseringen gått lite trögare än väntat i USA, så kommer det garanterat att lossna för det någon gång. Båtens kasino är ju fullt kväll efter kväll och man ser folk spela bort tusentals dollar snabbt. Och det är inte heller ovanligt att folk, alla Las Vegas-regeln, där hotellen bjuder på rummen och flygbiljetter mot att folk då är på kasinot, så är det likadant på de här kryssningsbåtarna, att de har fått sina biljetter gratis för att de har bränt så mycket pengar i kasinot. Och sen två sista grejer, det är ju att vi måste gå med i euron, känner jag. Det, särskilt när valutorna bara blir mer och mer elektroniska, så är det ju någon typ av så här formalitet nästan att bara gå med i euron än att hålla på med våra egna värdelösa kronor. Det finns två stora valutasystem i världen, det är dollarn och euron. Det är bara att gå med, lite som med NATO, varför tveka på det? Så är det.
Ja, men det kanske är så. Förhandla fram 10 spänn.
Ja.
Taget.
Lite så.
Ja, men det var ju det var det du hade från USA.
Ja, lite snabbt. Det är lite så intressant att veta vad John Skogman gjorde på semester.
Det tycker jag.
Bada lite grann. Berätta, hur var det i Norge då?
Nej, men man får ju ändå säga att Norge väl är ett ganska uselt land. Det är väl inte, det får man säga, va?
Ja, svenskar åker dit och jobbar, så flyttar man tillbaka igen.
Det är inte en jättekontroversiell åsikt på något sätt.
Nej.
Och lite känner jag att de är rikaste i världen, men de har inte gjort någonting alls av det.
Nej, de är lite som Petrusko, de sparar alla pengar i,
verkligen. Och
så har de liksom inte renoverat villan.
Alltid, alla pengar ligger i oljefonden. Och det är inte som Qatar eller Saudiarabien som gör massa olika vansinnesprojekt som man kan tycka vad man vill om, men jag tycker de ändå visar någon typ av framåtanda. Men i Norge finns det liksom ingen sån.
Nej, och de har bara blivit lata.
Det känner jag väldigt tråkigt.
Väldigt tråkigt. Sån är Johan i.
Ja, men jag hade ju velat se några sådana projekt. Det hade ju gynnat Sverige också.
Ja.
Att de hade kunnat satsa på någonting. Och det här ska vi bli bäst på.
Ja.
Och den känslan får man inte i Norge. Det kan jag ju säga.
Har de lax?
Ja, olja.
Ja.
Och lite också får man känslan att man reser bakåt i tiden när man åker till Norge. Så Sverige när man var liten typ.
Mm.
När man går in i mataffären.
Är inte det alla vill ha? Sverige för 40 år
sedan. Ja, men det är mer
så
det finns två grejer av varje produkt typ.
Ja.
Lite,
Snordyrt också allting.
Ja, så att känner mig inte så super glad när jag kommer hem ändå.
Ska du inte vara glad om
du
kommer
hem? Kom hem.
Men, ja, du är glad att komma hem.
Men i övrigt, och sen Skistar, Trysil, Skistar gillar man ju inte ändå.
Nej.
Man älskar inte Skistar.
Men Trysil är väl någon premiumort för Skistar i alla fall?
Ja, men Trysil är väl bra, så. Som ort. Men i övrigt, inga jätteskarpa spaningar från det.
Nej.
Dåligt väder såklart, som alltid.
Tack för att ni lyssnar här
på podden. Kul killar.
Ja.
Så, men bra. Vi går tillbaka till börsen, känner jag.
Det gör vi. Det är där vi är bäst.
Ja.
Om vi ens är det.
Det är väl ytterst tveksamt. Men jag tänker någonting som ändå har varit lyckosamt. för oss, mindre för de som blivit utvalda, är ju börsstumpen. Som har skördat sina offer här i veckan som gått.
Ja, men det är liksom inte börsstumpens fel att de hamnar där. Utan de har hamnat där på grund av en anledning. Ja. Att de är värdelösa och förstört shareholder value.
Ja, eller shareholder.
Ja. Beror på vilket land man är ifrån.
Lagd. Men du, jag undrar om det är så också att börsstumpen har börjat smyga sig in i styrelserummen.
Jag hoppas det.
Att man vill inte gärna sitta med en börsstumpen vd som styrelsemedlem. För då kan det ju bli problem med ansvarsfrihet och såna grejer.
Så är det.
Kan hon, ja, kan tänka mig. För i veckan fick ju Catena Medias Michael Daly gå. Det såg du.
Ja, det var ju inte oförtjänt.
Har legat på börsstumpen ganska kort tid.
På startsidan.
I och för sig.
Ettan.
Men sen så gick ju också Renewcell i putten, det såg du. Med börsstumpen medien Magnus Håkansson.
Mm. Ännu ett bolag. Han har kört i botten.
Ja.
Det är typ det sjukaste CV:t någon någonsin kan ha. Mediamarkt. Och sen, ja, vad heter det?
R&B.
R&B. Och nu har han kört Renewcell i putten. Ja,
kanske inte heller helt hans fel.
Nej, han fick ju ta över i liksom,
dåligt läge,
som målvakt i princip.
Men jag tänkte att vi kan stanna lite ändå vid Renewcell. För att jag tycker efterspelet i media kring den här konkursen är ganska intressant. Konsensus verkar ju vara att det är kundernas fel att det gick som det gick. Har du sett det också?
Ja, men det pratar väl Magnus Håkansson om också.
Ja, att det var liksom H&M och andra sådana här spelare köpte inte in deras massa produkt fast... Många har sagt att de skulle göra det och visat intresse. Men här tycker jag ändå man får backa ett litet steg. För att om kunderna inte köper, är det kunderna eller är det produkten som det är fel på?
Jag gissar på produkten, Johan.
Ja, sist jag kollade så var det i alla fall så. Att det är produkten som det är fel på.
När du gick på Uppsala var det
ja,
så.
Ja, så var det. Det kanske har ändrat. Men ingen ville köpa Renewcells grejer för att de var inte tillräckligt bra helt enkelt. Kontra vad de kostar. Och så enkelt är det nog bara. Man behöver liksom inte analysera det så mycket mer. Och dessutom tycker jag det här med vad som är hållbart och inte, det är så extremt flytande och svårdefinierbart. Och det räcker inte för att bygga en hållbar affär på. Och det här är ett bolag som ändå pikar på över 10 miljarder i börsvärde. Och man är ju lite rädd ändå, känner jag, för att vi kommer att se diverse repriser av det här i andra gröna upphypade bolag under kommande år.
Ja, verkligen. Samtidigt får man väl komma ihåg att det kommer ju krävas några misslyckanden för att hitta på nya saker. Så att man får inte vara rädd för att misslyckas lite. Heller.
Ja. Nej, visst. Så är det. Men ändå.
Mm, men ändå.
Och när vi ändå är inne på så här vd-byten och sånt. Du såg också Magnus Welander i veckan.
Den gamla Thule-vdn.
Mm. En av börsens kanske mest hyllade vd-ar.
Ja, som blev utkickad av Ankarberg, va?
Mm, det var märkligt, tyckte många. Men han tog ju i veckan på sig styrelseordföranderollen i Vimian. Det här djurbolaget.
Som det budats ut, va? Eller?
Nej.
Nej, det är något annat.
Eller? Nej, är det Sweden Care som det ligger bud på? Nej. Jag är osäker.
Muster det ligger bud på.
Ja, exakt. Ja. Men ändå, det känns som att det ändå var en besvikelse att han tog den posten.
Ja, för nu börjar han ha rätt många styrelseuppdrag.
Ja, och många, precis, han har ju sex styrelseuppdrag med det här. Och många har ju velat se honom i en ny operativ roll, en vd-roll i något av våra storbolag. Vi har snackat om allt möjligt, Electrolux, Essity med flera.
Och, ja, det hade varit kul att se när
han kanske är lite för gammal. Ja, men ja, fast vad är han då? 56-7 kanske?
Jo, man har väl så mycket pengar så han inte orkar liksom börja ratta bolag som har verksamheter världen över.
Han var liksom ville visa revanschugen, sur.
Okej.
Okay. Kränkt kanske.
Ja, kanske.
Efter den här kickgrejen från Thule.
Men nu känns det inre som frihet. Att
i styrelseproffsrollen.
Inre ro.
Ja, möjligt. Vi kanske ska gå över till en topp.
Kan vi göra.
Vilken topp då?
Christopher Barrett topp. Känner du till den?
Nej, inte alls. Berätta. Nej,
för ingen annan känner till den heller. Men det kan vara så att den inträffar just nu. Det har varit så att vi har sett lite svaghet, eller början på svaghet, i den så kallade Magnificent. Vad säger man, Joa? Hjälp mig.
Magnificent.
Magnificent, ja, precis.
Seven.
Ja. Och det har varit lite svaghet där. Det finns ju faktiskt goda tecken på att det är en liten hype att en förvaltare i Sverige har haft två fonder med kapital på 240 miljarder kronor och han har lyckats ha då 10% i Nvidia och 10% i Microsoft. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det nästan är troligare att det är så än att Nvidia dubblas igen.
Vad är det du säger? Osammanhängande känner jag.
Ja, men att det kan ha en Christopher Barrett topp, att det är toppen på börsen, det borde du gilla.
Han tajmar ju det perfekt i så fall med att han lämnar väl för några veckor sedan bara sina fonder.
precis.
Till någon stackars
förvaltare. För när Christoffer Barrett var med i fonden här så han berättade ju då, kommer du ihåg Kontura? Att den här technologyfonden var ju tidigare Kontura. Fonden som hela svenska folket hade under IT-hypen. Och det tog ju enormt lång tid sen för den fonden och att hämta sig. Vet du hur lång tid det tog för Kontura-fonden att hämta sig från sin topp från 2000?
10-15 år.
Ja, 18 år tog det.
Ja.
2018 nådde fonden samma nivå som den nådde på peaken under 2000. Talet.
Mm, nästan som Tokyobörsen, fast inte riktigt.
Lite så. Mm. Så att, nej, jag säger bara det. Ja, om tufft. Vi har en topp i teknikbolagen så skulle vi kunna kalla den för Christoffer Barrett-toppen.
Det kan vi göra. Bra, då skriver vi upp det. Sen vet jag inte om du var så aktiv på Twitter här när du var i USA. Jag tror inte det, men du kanske i så fall missar en grej som Micke Pavlo skrev till oss.
Ja, berätta. Jag missade faktiskt ganska mycket under den här veckan som gick.
Nej, men det var ju om Truecaller Alan. Att han heter Allan.
Han heter Allan. är det jättevanligt i Iran att heta Allan?
Det vet vi ingenting om.
Nej.
Men
tydligen, han heter så.
Ja. Och jag kände... Vi har ju under alla år vi har känt Allan, kallat honom Allan.
För jag har liksom känt lite så här fransk-iranier-känsla.
Ja, jag med. Och jag känner, Allan. Men det känner jag ändå när jag fick se det här. Att fan, vilken fin kille då Allan är. Som aldrig sagt någonting till oss. Så här, vill någon kalla mig för Allan... Då får de liksom göra det. Jag tycker det säger någonting om honom. Och det är någonting bra alltså, som jag gillar. Och jag känner, nu tror jag ännu mer på Truecaller efter det här.
Okej.
Okay. Men mår lite dåligt över att jag nu när jag senast var med i DS Börsmorgon.
Senast, som
för
du.
Någon vecka sedan så ropar jag ju typ, god morgon Allan, till honom. direkt sen i. Men det ska aldrig han igen. Nu blir det Allan.
Nu blir det Allan.
Ja. Han kanske kan fundera lite på stavningen ändå.
Okay. Mm, jag känner ju mer att det är sämre, att det är lite Allan Ballan över han och att det är ungefär det som har hänt med aktiekursen med.
Mm.
Så du höjer, jag sänker.
Ja, jag höjer.
Jag tycker han ska döpa om sig. Ta bort ett L. Okay.
Mm. Du, ta bort ett L. Man får lägga till ett i så fall.
Allan är väl med ett, Allan två.
Ja, men han har ju bara ett.
Ja, okej. Okay. Du kan hans stavning också.
Ja, okay. Det är därför jag har sagt Allan. Ja. Annars hade jag sagt Allan.
Ja, men då håller jag. då hade du kallat för Allan.
Ja. Så att det är inte jättekonstigt att jag
nej,
har sagt.
Nej, det är inte.
Nej. Ja, vi släpper.
För det blir konstigt att ta bort ytterligare ett L.
Ja, då blir det.
Ann. Då kommer man bli väldigt förvånad när du pratar om det i tv.
Vi går över till Super Tuesday.
Super Tuesday i USA var det igår. Primärvalen alltså. För republikanerna. Och Trump vann då. Jag tror det var 15 av 50 stater som röstade. Och Trump vann alla utom Vermont. Och Vermont är den här staten där den här vänstermannen Bernie Sanders är senator. Så att, det är väl en liten speciell stat. Så ingenting att egentligen bry sig om. Dessutom vann den här Nick Haley med väldigt liten marginal. Så att nu är det väl mer klart än någonsin att det blir Trump som kommer vara kandidaten för republikanerna. Så att det kommer bli väldigt, väldigt spännande för börserna och världen och NATO och allt här i november.
Det blir det, men det är en bit kvar dit så att vi släpper det.
Det gör vi.
Nu.
Det gör vi.
Är det något mer du vill säga i den här delen, eller?
Ja, men jag känner ändå att, ja, men du var väl inne på det lite när du sa att du var med i DTV senast här, att du har ju fått lite storhetsvansinne.
Du kan liksom inte.
Det har hänt lite något i dynamiken här mellan oss sista tiden.
Låta mig vara med någon liten gång.
Nej, men det känns som att du känner att det är din tur att synas, inte lite mer utan mycket mer. Och man var borta, då passade du på att göra någon typ av hemmahos-reportage med affärsvärlden. Hur gick det till egentligen?
Var det en fråga? Eller?
Ja.
Jag bara hur det gick till.
Jag bara undrar, så här, ska vi gå igenom den artikeln lite?
Hemskt gärna. Kan jag tycka? Vad tyckte du om den?
Ja, men det är det vi ska gå igenom nu. Och den börjar ju så här. Jag har haft bättre börsdagar, så är det. Säger Börspodden-profilen Johan Isaksson när han öppnar dörren till sin borgmästarvilla i Bromma.
Det är inte mina ord.
Vad hände här också? Det är så här, finns det två borgmästare i samma område nu?
Fast vi bor ju inte riktigt i samma område. Men det är inte mina ord. Det där var ju Åsa som skrev. Miss Wee. Ja. Hon verkar ha förväxlat det. Mm. Jag sa sen också till henne att jag har inte en borgmästarvilla. Det är John som har det.
Det kändes som att det var liksom inte tillräckligt klart.
Det kände...
Sen pratar ni såklart om Kambi. Ja. Och om hur den nya vdn ska vara. Och då vill du att det ska vara en som kan dra in nya kunder och behålla gamla.
Ja, det är väl ett rimligt önskemål. Ja,
och så står det så här. Den kombinationen vore bra att få till, ja. Säger han med ett krispigt skratt. Ja.
Återigen.
Ja. Alltså, hur mycket vill du imponera på Åsa här egentligen? Krispigt skratt. Sen längre ner. Johan har dukat fram kaffe och bullar i det nyrenoverade köket. Vad tänkte du här? Att du skulle ha något typ av fikakalas, eller?
Nej, men jag tänker väl att det är ganska trevligt att bjuda på någonting. Eller?
Kaffe men så och bullar. Ja.
Eller vad skulle jag gjort då, menar du?
Jag bara undrar hur du tänkte.
När
du, ja. Och sen bilderna. Har du tittat igenom bilderna?
Ja.
Du gör ju de här boyband-crisp-ögonbrynen på varje bild. Där du tror att du är typ Justin Timberlake i NSYNC. Ska lägga ut den bilden på Twitter här så man verkligen förstår.
Jag är svårt att ta in din kritik riktigt. Det känns mer som att det är någon slags avundsjuka nu.
Ja, det kan det vara.
Men det är ingen som har velat komma till din borgmästarvilla.
Det var ingen som ville titta på den.
Trots att jag har pratat jättemycket om den.
Satsat jättemycket. Ja. Ja. Nej, men det var ju en intressant intervju här.
Ja, det var det kanske inte, men det var vad det var.
Ja. Nej, men du är jättemysig och jättekrispig och allt. Nu vet vi det. Så, trots att du har haft bättre börsdagen.
Nej, men kul att du uppskattar. Vi är en vecka sponsrad av Kliens kapitalförvaltning och John Hypen har varit stor, men nu är fonden Kliens Small and Microcap upp och rullar. 30 november körde de igång.
Ja, och det har bara gått några månader så det är meningslöst att prata om avkastning, men det har börjat bra.
Ja, och intresset har som sagt varit stort. Nästan 3000 sparare har valt fonden på Avanza under första kvartalet och fondens namn Kliens Small and Microcap avslöjar ju lite vad fonden ska göra, men jag tänkte att du ska få fräscha upp både mitt och lyssnarnas minne.
Ja, du är inte lika bra på att förstå saker snabbt som en sniper. Men vi kan väl gå igenom tre punkter här. Av över 1000 nordiska småbolag har förvaltarna Carl och Johanna vaskat fram 40 bolag med de bästa framtidsutsikterna. De här 40 bolagen försöker förvaltarna sen lika vikta i så stor utsträckning som möjligt. Det här innebär att hela portföljen gör jobbet och man inte tar för mycket risk på enskilda bolagsval.
Ja, fonden innehåller enbart kvartersbolag, vilket innebär att de ska ha 15% i avkastning på eget kapital, 10% vinsttillväxt och 10% i vinstmarginal. Den numera berömda 15-10-10-modellen.
Om det här låter som det kan vara något för dig och du tänker, jag vill veta mer om Kliens Small and Microcap, hur ska jag då göra för att investera i den här fonden?
Ja, men då går du in på smallmicrocap.kliens.se och där får du mer information om fonden och var och hur du ska göra för att investera i den. Men kom ihåg att historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är den veckan sponsrade av Cameo som är en investeringsplattform för säkerställda fastighetslån. Och John, de senaste månaderna så har Cameos lån haft en snittavkastning på över 10%.
Ja, jag tycker man ska kika lite extra på Cameo nu. För fastighetssektorn håller ju på att tina upp med sjunkande räntor, vilket många bedömare tror vi kommer få. Så ser vi att köparna är på väg tillbaka.
Ja, och man ska ju med sig att det alltid är säkerställda lån. Och Cameo har inte haft några kreditförluster på den svenska marknaden sen starten 2016. Sen så står det ju också starka och kunniga ägare bakom Cameo i form av Incor Invest och ABG Sundal Collier. Och ABG har varit med länge. Incor kom in nu i den senaste emissionen i februari.
Och vi gillar ju Cameo, Johan, för vi har ju investerat där själva. Vi var ju med och stöttade 60 hyresrätter i Ronneby.
Ja, sådana är vi.
Ja, det ångrar vi inte.
Nej, det gör vi inte. Och om man tycker att det här låter intressant så ska man besöka cameo.se för mer information och aktuella investeringsmöjligheter. Men kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela investerade kapitalet. Och med det säger vi stort tack till Cameo! Vi är denna vecka sponsrade av Linköpings universitet och John, hur ska man gå tillväga för en trygg och framgångsrik karriär och framtid?
Ja, det kanske man inte ska fråga oss om. Däremot ska man ju ta sig en titt på Linköpings universitet och deras utbildningar. För de erbjuder väldigt, väldigt goda möjligheter till en fin framtid.
Verkligen, de har ju bland annat den här civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, den första i landet.
Som de är väldigt kända för och som många stjärnor har gått i.
Verkligen, har en förankring i ekonomi, teknik och management. Och sen vill vi ju slå ett slag för deras civilekonomutbildning också, Jan.
Det vill vi verkligen göra. Och för deras börsrum där man kan lära sig mer om finansmarknaderna.
Ja, där jobbar studenterna med realtidsdata och de är väldigt starka inom finans. Svenska mästare i företagsvärdering 6 år i rad.
Sen kanske du ska säga något om lönerna, Johan, för det tycker jag är intressant.
Ja, det är såklart intressant, John. Och en examen från Linköpings universitet till företagsekonom den leder till höga lönelägen jämfört med övriga lärosäten. 10 år efter avslutad utbildning från Linköpings universitet så tjänar företagsekonomer statistiskt sett runt 700 000 kronor per år. Och därmed så ligger Linköpings studenterna 2 i löneläge efter studenter med examen från Handelshögskolan. Och det är ju väldigt, väldigt bra.
Ja, men det hade man inte tackat nej till, den lönen.
Det hade man inte. Vi tycker att man ska gå in och kika på deras utbildningar på liu.se/utbildning. Alltså liu.se/utbildning. Vi säger stort tack till Linköpings universitet. Jaha, John. Ska vi börja med det värsta, eller? Riva av plåstret.
Det kan vi göra.
Ja, för det gör ju ont ändå att prata om Kambi.
Det börjar göra det nu.
Det är min sämsta investering någonsin. Ägt aktien i väldigt många år. Kursutvecklingen har varit usel. Plus att man ju faktiskt har missat massor av alternativ avkastning, får man säga.
Ja, det är lite en traders bekännelse, ja. Hör jag.
Fruktansvärt besviken på sig själv är man för att man lägger kvar det här så länge.
Ja.
Det är inget annat.
Jag tycker du ska vara mer besviken på bolaget.
Ja, men det är också. Men det är ändå
det
så här...
är enklare att få ut skylla på någon annan än att vara besviken på sig själv, Johan.
Ja, absolut. Måste jag peppa dig? Det är ingen som har tvingat mig att köpa aktien, känner jag. Det är mitt eget beslut.
Ja.
Jag har kunnat sälja den. Så att jag får börja med att skylla på mig själv mest av allt.
Okej, okay. Ja, där är vi olika.
Och sen så är det ju såklart bolagsfel också. De har varit superkassa. Men det blev ju en riktig kapitulation i Kambi på Q4. Sen kanske inte jag tycker att varken kvartalet eller den här guidningen i sig motiverar en så här stor nedgång. Men jag kan verkligen förstå att man till slut tröttnar på år av felbeslut och usel utveckling i den här aktien. Och jag tycker att man kan dela upp det här haveriet i 2 delar som på något sätt hänger ihop. Dels några stora strategiska felbeslut och sen de här kundtappen. Men Kambis jättefokus på enbart reglerade marknader, kombinerat med att man alldeles för länge envisades med att alla kunder var tvungna att köpa den här turnkey-lösningen, alltså hela paketet. Det har ju med facit i hand varit katastrofala vägval. Nu har man ju till slut då ändrat på det här och man har ju det här moduliserade erbjudandet. Då kan man faktiskt vinna delar av en operatörs sportsboksaffär och dessutom så öppnar ju nyligen i samband med rapporten upp för att man nu äntligen kan tänka sig att ta kunder på så kallade gråmarknader. Det är också ett väldigt viktigt skifte som ökar den adresserbara marknaden ganska rejält. Och varken börs eller myndigheter har ju premierat Kambi för att de har valt den här reglerade vägen. Och i det här läget så finns det absolut ingen poäng med att hålla fast vid den hållningen, så att säga. Så att det är ju bra. Men sen så måste jag också säga att jag är lite förvånad över hur lurad Ström verkar ha blivit ändå av Kindred i hela den här soppan. Håller du med om det?
Verkligen.
Allt från poisonpillet när de knoppades av till hur Kindred gick egentligen bakom ryggen på Kambi och utvecklade en egen sportbok. Det är märkligt när man tänker tillbaka på det, och en stor anledning till att man har legat kvar i Kambi har ju ändå varit att man har litat på att Ström haft koll på läget och på något sätt haft några så här S i kortärmen. Men det har jag ju uppenbarligen inte haft.
Nej, och han har ju varit ute i artiklar och pratat om att aktien ska vara värd 6-1200 kronor. Han är väl lite sedd som den största losern just nu. Ingen litar på vad han säger längre. Och det är väl anledning till att aktiekursen totalt havererar med. Samtidigt, man ska ju inte alltid bedöma ett bolag efter den aktuella aktiekursen. Och länge har ju... Kambi sagt att det kommer vara tufft 2024 innan vi får se bättre tider 2025. Så att jag tycker inte man ska helt räkna ut dem ännu. Och tyvärr blev det ju så att de här 2027-målen som alla var väldigt tveksamma till har ju redan nu visat sig vara totalt ouppnåbara. Och det var lite därför också aktien totalt kollapsa. Och det får väl Ström och gänget ta på sig också, att alla såg att de här målen var totalt omöjliga. Och så blev det så tidigt. Så att det skäms för Ström. Vi är besvikna, alla är besvikna på honom. Och vi kommer aldrig mer prata om Kambi nu förrän aktien skärper till sig.
Nej, det får vi väl säga nu. Nu måste det hända någonting.
Ja, men de har hamnat med Cloetta, Mekonomen och andra rövbolag. Ja. Vi är kvar och vi är sura.
Ja, vi är jättesura. Är vi. Mm.
Och men, vi är besvikna.
Och besvikna. Så, lite kränkta kanske.
Ja, det är vi.
Av Ström.
Ja, för att vi, dels att vi har trott på honom. Vi har trott att vi kan något om aktier. Och just här gjorde vi bort oss.
Det gjorde vi. Bra, då är det slutsnackat om Kambi. Och
jag tror lyssnarna är rätt glada för det med.
Ja, det tror jag också.
Vi har liksom inte bidragit med något mervärde genom att prata om det här bolaget. Och liksom, nej. Skäms.
Det har vi inte. Du, Tjeckien då? Ett litet bolag som var väldigt hypat när de noterades för något år sedan. Rapporterade här för någon vecka sedan.
Ja, och det här
ingen
var
bra rapport.
Nej, skulle jag väl inte säga.
Det var riktigt kass.
Det här var ju det bolaget som kanske var mest hypat under 2021. När aktien 10 dagar efter notering var uppe i 217 kronor som någon typ av intradagstopp. Och nu är den nere i 32 kronor. Jag vet inte om du exakt vet vad check-in gör, men det är ju, om man inte vet det,
vet
så här, om oj, nu blir man tuff här direkt.
Det som låter.
Ja, precis. Men det är ett onboardingföretag som hjälper sina kunder att få sina kunder att bli kunder. Mycket kundsnack där. Men, och namnet är väl att man checkar in helt enkelt. Och det är väldigt vanligt att man tröttnar om det är en osmidig process att bli kund eller medlem. Och där hjälper check-in till. Och de har ju varit lite ratade också för att man har haft många spelbolag, alltså bettingbolag som kunder. Men nu har man även fått Ryanair som storkund. Vilket just det gjorde att marknaden blev lite besviken. Då man inte hade räknat med att Q4 skulle vara lite sämre kvartal än vad Q3 var, just eftersom resandet är ju väldigt stort under sommarkvartalet Q3, vilket så här i efterhand känns ganska självklart. Nu är det ju inte så att, trots att den rasade då på rapporten, det är inte så att aktien är särskilt billig på nuvarande vinst, utan man har ju lite hockeyklubba prognoser här som jag har sett vad analytikerna har. Men det är ändå ett SaaS-bolag och har väl också snackat om att ha tagit in Klarna som kund i USA här, så jag tycker det är hyfsat spännande tider framöver. Tycker det är spännande, eller gillar vdn, go-getten Kristoffer Kassel här. Han är väldigt stort ägande också. Lite negativt att Anders Borg är styrelseordförande.
Jag blev väldigt negativt. Och lite sådär, de håsar i Q3 som var jättebra. Det var liksom, nu släpper det och sen så kommer Q4 som mycket sämre. Mm, lite tveksamt.
Ja, men du fick ju hyfsat bra anledning att de hjälper, håller på med Ryanair.
Men de borde ha vetat att det är Q3 redan.
Ryanair är ju en ny kund. Besviken, okay. Ja, men du kan vara sur idag, Johan, men jag tycker ändå man ska hålla ögonen på check-in.
Men Ryanair, det är något dotterbolag till Ryanair. Eller?
Det är det. Jag ska få en ny t-shirt.
Det är sant.
Ja, härligt.
Det var bättre om de kunde få Ryanair.
Ja, det hade också... Du heter idag. Ja, är det nya centrumbarnet som har tagit plats?
Ja, vi går vidare då till din lilla favorit Firefly.
Ja, men jag tänker att vi ska prata om några bolag här inom...
Så rätt kassrapport.
Ja, faktiskt inte.
Marginalmiss och det grövsta.
Ja, men du ska föra varför här. Bolaget har ju varit min följeslagare här sedan 2015 kan man väl säga, och satte väl kursrekord dagen innan rapport på 200 efter en rätt kraftig uppgång innan, får man ändå säga. Jag har ju faktiskt sålt en massa aktier här sista tiden och har nu bara ungefär 11 000 aktier kvar, för det började ju kännas som att man hoppades på lite för mycket inför den här rapporten. Rapporten som kom, ja, där verkar vi vara lite oeniga. Men jag skulle säga att Pinpoint-gänget hade ju jagat upp förväntningarna rejält här. Och vi som har följt Firefly länge vet ju att det är ett bolag där framförallt vinsten kan svänga ganska mycket mellan kvartalen. Då man investerar mycket och tar kostnader direkt över resultaträkningen. Och så var det nu. Resultatet blev sämre än väntat och man fick lite känslan, de är ju ganska defensiva, men att även 2024... alltså kan bli lite sämre, inte för att det går dåligt utan för att man satsar mer, och det gillar ju inte börsen kortsiktigt på så här, ja men hyfsat högvärderade bolag. Så nedgången var ju ganska rättvis får man ändå säga, just för att aktien var så uppkörd. Sen är ju frågan nu hur man ska liksom, vad man ska göra med aktien nu. Det är ju så, även om aktien har tappat en del så är den ju inte lägre nu än bara för någon månad sen, så att man behöver absolut inte rusa in i den. Och det är ganska tuffa jämförelsetal som Firefly möter nu under hela året, både på resultat och orderingången. Så att jag låter lite bäsig nu, men långsiktigt gillar jag väl aktier kvar för ungefär 2 miljoner. Tycker det är spännande, men det skulle inte råda någon att rusa in aktien nu.
En väldigt snyggt spelat, eller vad hanterat.
Tack.
I den här.
Nu är du schysst igen, Johan.
Nej, men jag
piska morot.
Hela tiden rättvisa. Det handlar ingenting om vad schysst eller inte att göra.
Okej.
Okay. Jag bara liksom bedömer dig.
Okay. För den jag
så korrekt
är.
Jag kan.
Bra. Ja. Får ta det.
Men det gjorde du bra.
Ja, men jag tänker att vi ska fortsätta med de här, ska säga, luft... Firefly går vi lite utanför, men också lite innanför. De här luftventilationsbolagen. Mm. Det ska inte bli något så här börsvecka-nummer då man spenderar ett helt nummer med att få höra om jättetråkiga bolag. Men ändå, det har ändå varit en hel del bolag. Får jag köra dem, eller?
Ventilationsbolagen?
Ja, typ. Ja. Tänkte på en grej just när du var inne och hånade mig för Ryanair här. Att när vi träffade BB Trader i Seoul så fick jag ju en t-shirt av honom där det stod Fair Value, Airbnb och System Air. Jag hade faktiskt med mig den tröjan på kryssningen här, och amerikanerna tittar ju väldigt mycket frågande på mig. En snubbe sa i hissen, I really don't get your t-shirt. Det blev inte heller jättebra när jag försökte förklara varför. System Air,
ja, bra,
hade rapport igår. Och här blev det också en liten flopp. Aktien tappade 10%, vilket kändes ju ja, men kanske nästan lite hårt. För det här är ju System Airs minsta kvartal, och förra årets kvartal var väldigt starkt. Frågan är ju lite, tycker jag, om hur man ska värdera System Air. Tänker du att det är bygg så blir det ju typ ett Lindab eller kanske Nederman. Men man skulle kanske kunna spinna det till något typ av Munters Light. Och då ska värderingen upp massor. Man säljer en hel del till datacenter, kryssningsfartyg och andra saker som också Munters säljer till.
Inte tillräckligt mycket uppenbarligen.
Nej, System Air har ju också jobbat bort ganska stor del av sin så här nettoskuld som det här bolaget alltid haft. Och jag tycker att det börjar lukta lite köpläge. Tittar man dock på treårsgrafen så har man ju bara fått 15% i avkastning. Vilket säger ju lite att bolaget står och stampar. Men det har ju också varit en byggkrasch. Men då kanske återigen ska man värdera det här bolaget som ett Lindab eller Nederman igen. Så att, jag är köpsugen men ändå tveksam.
Jag var ju System Air-hallen i Skinnskatteberg för några veckor sedan.
Just det.
Spelade fotbollskupp.
Okej, okay. Hur var den? Var det bra ventilation där inne?
Jag vet inte. Halva laget blir magsjuka, så jag vet inte. Tveksam. Okay. Jag är inte riktigt lika positiv som dig. Okay. Känner att det är för mycket byggen då fortfarande. Och att det känns för jobbigt även det här året.
Så är det. Aktien har ju kommit ner dock. Sen har vi andra två andra luftredningsbolag här. Mm. Som Nederman då, som jag var lite kort innan på. Och det är väl ett så kallat kvalitetsbolag. Men de står också och stampar lite. Jag hade svårt att förstå varför Nederman gick upp på sin rapport. Den börjar falla tillbaka lite nu. P19 här. Det är inte jättedyrt med dagens mått. Men ändå, liksom, man skulle vilja se mer tillväxt. Mer. Det händer för lite i Nederman.
Men var väl ändå marginellt bättre än System Air, får man säga.
Ja, det var den. Men jag tror inte man blir lurad om man köper Nederman på 180 spänn. Men du kommer heller nog inte få någon liksom enorm kursresa. Sen har vi Absolent Air Care. Mycket. Oj. Där får man vrida på tungan. Lidköpingsbolaget, som vi är såna här fina ägare, alltid varit enormt övervärderat.
Ja,
och alltså, då pratar vi liksom enormt övervärderat. Ja. Rätt dålig Q4. Och för P30 under 1% utdelning så krävs det ju lite mer tillväxt än så här, kan jag tycka. Intressant att man säger som Q4 att deras commercial kitchen-del växer rejält. Vilket man även såg hos Elux Professional som verkligen dundrar på. Har du följt den aktien?
Inte jättenoga på slutet faktiskt.
Nej, men den har gått väldigt bra. Det sjuka är ju att Epro, alltså Electrolux Professional, har nu ett börsvärde på 19 miljarder. Och vanliga Electrolux har ett börsvärde på 24. Den såg man inte komma när avknoppningen gjordes. Och ja, kanske är det så att Jonas Samuelsson på Elux, alltså vanlig Elux, kan få jojna groten och andra snubbar på listan över börsens sämsta vd:ar faktiskt. Och vet du vad det värsta är med det här, Johan?
Nej, ingen aning.
Det är att Jonas Samuelsson och BB Trader är enorma lookalikes. Och det kanske borde vi tänkt på innan så vi förlorade massa pengar i Flexcube.
Är det ju. Det är väl en 4 av 5 kanske.
Ja, det är det.
Någonstans där.
Albino, båda två.
Ja.
De ska ju inte sola mycket.
Det ska de inte.
Nej.
Nej, men jag tänkte säga att vi har ju inte bara kassabolag i portföljen.
Det har vi inte.
Research har ju ändå varit ett undantag den här rapportperioden. I alla fall för mig.
Ja.
Du har också Research.
Ja, lite grann.
Ja. De kom med en fin rapport och där, det som framförallt såg ut där tyckte jag var ju tillväxten i de återkommande supportintäkterna som var väldigt starka, varit så nu ganska länge, och Research har ju senaste åren kanske blivit allt mer stabilt bolag där kombinationen av många mindre ordrar och en ökad andel supportintäkter bidrog till att minska de här svängningarna mellan kvartalen som ju tidigare varit väldigt stora, och det här ska man inte underskatta när det gäller möjligheten att få upp värderingen på börsen av den här aktien. Börsen gillar ju stabilt.
Ja, de älskar den.
Ja. Och tittar man framåt lite nu så står ju det här bolaget inför en ganska spännande resa. Vi har ju RayStation som tickar på och växer fint. Och snart så kommer RayCare, den stora satsningen de senaste åren, snart att börja generera intäkter på riktigt. Så att den här målsättningen som RaySearch har, att nå en rörelsemarginal på minst 20% inom 3 år, det ska ju kunna nås utan problem. Och ja, givet att det sker så tycker jag att aktien är fortfarande väldigt billig här.
Väldigt billig?
Ja, ganska billig.
Det är väl liksom P35 kanske?
Ja, du kan inte räkna så.
Nej, men den är ju jättedyr aktien, så. Nej, är det, men den har en spännande framtid. Lite kul också att de börjar ge utdelning. I och för sig bara 70 öre, men det gör nog att Johan Löf inte behöver sälja några aktier som han har gjort efter varje rapport, vilket har varit lite så här förstört sentimentet i den.
Det tror jag också.
Riktkursen är väl kring 120 kronor. Så att det,
ja, men du får tänka på att de ligger på liksom 10% marginal nu.
Ja.
Sen till 20, det jag tror det kan gå högre än så. Det är ju mjukvarubolag med 1 miljard i omsättning. Varför ska de ha 10, varför ska de tjäna mindre än noter liksom?
Nej, absolut. Ja. Och vi har sett i andra. Elekta har ju haft det tufft under många. Att de har kört fast lite grann. Det är kanske en tuffare marknad än man tror. Men just nu har de medvind Research.
Så är det. Sen tänkte jag kika lite snabbt på Enkon. Grävskopebolaget.
Ja, där.
Riktigt usel rapport.
Otroligt usel.
Ja, allt var sämre. Väntat. Vinsten ner med 90% mot förra året. Och Enkon skyller ju det här på att man har bytt affärssystem. Och att det har lett till att man under några veckor mer eller mindre tvingats hålla stängt. Låter ju inte som att man vill satsa på det här affärssystemet.
Nej, vilket är det?
Jag vet inte.
Säkert Visma.
Jävligt märkligt ändå. Två veckor helt stängt.
Ja.
Ja, svårt nästan att köpa det, den förklaringen. Oavsett så är det.
Börsen gör det, för bolaget är ju fortfarande ofattbart dyrt.
Ännu svårare att förstå värderingen av Enkon än det här affärssystemsbytet, för att den är ju så enormt hög. Det är liksom, det är väl P40. Och visst, det finns potential när byggsektorn vänder och så vidare, men det här.
Men lite är väl caset att de ska ta över världen, att den här rotortilten i grävskoporna bara finns i Skandinavien i princip, och varje land de går in i så är det så här wow-upplevelse. Hur bra man kan snurra grävskopan.
Ja, det känns ju för enkelt.
Ja.
Finns det något bolag där uppe ifrån där du
som Rototilt också, tror jag de heter, från Vindeln.
Ja. Mm. Så det finns ju till en andra som gör samma sak.
Ja, det finns 3 sådana här bolag i världen och alla 3 i Sverige.
Ja, det tror jag det kommer fler snart. Men orderingången följer 24% under 2023. Och de guidar ju också i rapporten för nolltillväxt under det första halvåret här. Så att det är jättesvårt att se varför man ska kasta sig in i det här nu.
Hade de löst sina
Nej, det skulle bli lite mer problem med det också under Q1.
Okay.
Nordstjärnan också storägare.
Man vill inte vara IT-ansvarig på Encon just
nu. Nej, det vill man inte.
Dålig stämning.
Nej, men jag tror man kan vänta i alla fall där, även om man gillar den här rotortilten.
Ja, det kan man verkligen göra. Ja. Kanske nästan blanka till mig.
Skulle man också kunna göra. Sen vill jag säga lite kort bara några ord om Embrac, Embracer.
Även om du inte är någon talare.
Ja.
Ja, säg något.
Har du följt turerna där sista veckan?
Ja, att de har sålt sin fina
Nej,
del.
Nej, de har inte sålt. Det har ryktats om det.
Okej. Okay. Ja, då har inte följt så bra.
Nej, att de skulle sälja då det här Gearbox och Saber. Och då pratar man om runt 1 miljard respektive $0.5 miljard för de här bolagen. Och det skulle ju dra ner nettoskulden till noll. Jag har sett diverse sådana här SOTP-analyser. Sum of the parts, John.
Ja, break up.
Hur många sådana har du gjort i ditt liv?
Ja, ganska få.
Ja. Det är nog lika bra, för de brukar vara ganska usla. Det är väldigt sällan sum of the
parts. Då har du inte sett mig göra än.
Liksom förverkligas, skulle jag säga. Men de här analyserna menar i alla fall att det blir väldigt billigt om den här affären går i lås. Och så jag tycker att man får fråga sig så här, vad är kvar då? Ja, men det är ju mobilspel lite grann och framförallt brädspel. Världens största brädspelskoncern får man. Det var kanske inte riktigt det man tänkte.
Det var inte så det skulle bli.
Och jag vet inte hur sexigt det är.
Nej, men det kanske jag hatar brädspel.
Ja, det vet jag att du gör.
Och jag såg folk, så här par som spelar Yahtzee ihop, då tänker jag alltid, fy fan, vad jag inte vill vara dem. Det är det värsta man kan göra. Ett par som spelar Yahtzee ihop, stackars er.
Om det är något annat spel då?
Ja, men
är Yahtzee värst eller?
Ja, men det är värst.
Okej, okay. Sen då?
Jag vet inte.
Nej. Nej, men det jag vill komma till här också är ju att det är sällan det blir bra att sälja av det bästa man har. Och det är ju den sitsen som Embracer sitter i nu, att man måste sälja det bästa. Så att jag är väldigt tveksam till att de här försäljningarna, om de nu blir av, blir den lösning som många hoppas på här. Spännande att följa oavsett, men jag är tveksam.
Ja, börsen verkar inte heller vara så liksom, superstoked över det här.
Nej, det är inte.
Ska vi ta en titt på Traton, Johan?
Som avslutning,
ja. Ja, men snacka lite lastbilar. De gjorde en sån här klassisk...
Det är någon slags monsterlastbilsås just nu.
Ja, och de gjorde en klassisk robothandlare.
Hägerstrand har ju aldrig mått bättre.
Han är fruktansvärt glad nu.
Hans liv har pikat.
Ja, han ringer sig det i tv att han måste få vara med. Ja. För att han kan allt om lastbilar. Men intressant rörelseaktien gjorde igår. Klassisk robothandlarrörelse. Först ner och sen upp. Massor uppåt. Traton är Scania och MAN eller MAN lastbilar för alla er som har liksom 0,0 inom börskunskap. Och tycker man att Volvo är billigt så är ju Traton snorbilligt. Tycker Hägerstrand borde foka nästan lite mer på det här. Skillnaden är ju då balansräkningen där Traton har lite högre skuldsättning eller ganska mycket högre eftersom Volvo är nettokassa. Men de höjde ändå sin utdelning till 5% har jag för mig. De dubblar den sen förra året. Så att de kan inte vara särskilt oroliga för sin balansräkning. Och bolaget är ju väldigt, väldigt billigt med ett P-tal på 5 kanske. Och återigen är det ju, måste ta upp det här. Det är så otroligt, otroligt synd att vi har sålt bort Scania till tyskarna. Kommer du ihåg priset vi betalade? Eller de fick betala för Scania?
Ja, men de köpte det för 200 miljarder kanske.
Nej, 60 miljarder.
Oj, var det så lite?
Ja, det är så sinnessjukt.
Det kanske var 200 kronor på aktien.
Ja, 200 kronor per aktie, 60 miljarder kronor.
Jag blandade upp det där.
Igår när bokslutet kom så visade det sig att Traton, ja, men som till stor del är då Scania, gjorde en justerad rörelsevinst på 45 miljarder. Då är man ju inte glad att man har sålt något för 60.
Och det är på men vi och vi, det var väl Wallenbergarna.
Ja.
Inte skylla dig.
John Skog
var... Inte så att du och jag tog det beslutet.
Nej. Jag har inte satt i ägde det heller.
Nej.
Nej, men det är faktiskt... Man blir ledsen när man tänker på hur absurt det är att Sverige... Att den här klenoden försvann. Och lite är det ju EUs fel faktiskt. De förbjöd ju Volvo och Scania att gå ihop för länge sedan. Om du kommer ihåg det.
Mm.
Om du var ett barn då. Men de lät Volkswagen köpa det här. Så att, tyvärr, det som är positivt är ju att det går att i alla fall få ta del av de här vinsterna genom att äga Traton-aktien.
Slut på avsnitt 550 om vilka aktier äger vi som har pratat om idag. Kambi tyvärr, vi kommer aldrig mer prata om dem. Så att ni vet det. Det här var sista gången du hörde, du som lyssnar, det här ordet.
Ja, till kanske. 150 kronor. Eller
ja.
Noll.
Ja, precis.
Vi tar upp bevakning på 150 igen.
Ja. Research. Har sagt något mer?
Check-in äger jag. Research Kambi. Också.
Firefly.
Firefly.
Ja. Inget sånt här ventilations...
Inget öronbolag, Johan.
Nej, bra.
Inget med är.
Bra, bra. Tack för att ni lyssnade. Då hörs vi om en vecka igen. Och ha det så bra.
Ha det så bra, så hörs vi.
Hej då!